Äntligen gubbasvep, dags igen Håkan.
Är du redo för höstens första gubbasvep nu då?
Ja, vi vet ju ingenting idag.
Nej, inte nött. Och så, vilket gött väder vi har idag då.
Ja.
Sitter på din altan i körtan med bägge två va?
Och det är nästan så det är för varmt.
Ja, vad är det för datum idag?
Ja, när detta sen så är det ju den 26 september. Och detta är ju en dryg vecka innan då som vi spelar in.
Och nu är vi ute i tid i år.
Ja.
Eller idag.
Det känns lite konstigt.
Nej, men hur har sommaren varit, Kent? Har du haft mer semester?
Nej, jag hade så mycket kompisar att ta ut som jag har tagit ut nu. Just.
Jaha.
Det får man ju som pensionär.
Ja, det är klart. Det tror jag det.
Men det, nej, var... då, det har varit väldigt... Vi har aldrig suttit så mycket på autobahn som vi har gjort i år. På kvällar och så här. Det har varit jätteskönt.
Ja. Men det har ju regnat en del.
Jo. Själv då, du som är... I Bonnerit?
Ja, det är ju slit och släp hela tiden.
Ja.
Lagom mycket slit och släp är det faktiskt. Ja. Men det har ju varit ett lite konstigt år också vädermässigt för bönderna.
Ja.
Det har ju inte varit en sån där riktigt fin sommar egentligen.
Nej, inte på det sättet kanske. Men nu har jag fått bra med gräs. Och...
Ja, det har vi fått. Så att nu så håller vi på att ta sista skörden nu då.
Ja.
Så att det har gått bra.
Och så lite höstvet eller vad såg ni?
Det är gjort. Höstvet och höstgång har vi sått nu, så det är redan klart.
Det är gött.
Alltså det är bra så då. Men det är väl inget att göra med detta. Vad ska vi göra idag då, Kent? Har du planerat?
Jag får höra vad den personen som kommer har att säga. Så får vi väl utgå från det och fråga därefter.
Men kan du inte ge en hint om vilken gubbe det kan vara? Eller är det en hon?
Du tror det är en gubbe,
ja, det brukar det ju vara, gubbasvepet.
Ja. Det är en man som vi har haft lite kontakt med genom våra liv.
Ja. Det ska bli spännande att se vad han
har. Inte vi säger mer så.
Nej, det gör vi inte.
Utan nu spelar du en låt.
Ja.
Vad vill du då?
Twilight Time med The Platters. Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Out of the mist, your voice is calling. 'Tis twilight time. At last at twilight time. Together. At last at twilight time.
Ja, Håkan, nu har vår gäst kommit.
Den Håkan, det åkte aldrig hänt förut.
Nej.
Får vi se om vi kompletterar det här då, om det blir bra.
Det gör vi säkert.
Ja.
Men du är välkommen hit och till programmet och du kanske ska börja med att presentera dig själv lite.
Det kan jag göra. Jag heter ju Håkan Karlsson. Bor på Sköttorp i Marka. Där vi har bott i 25 år, jag och min fru Ingegärd. Men vi har bott här i stan tidigare. Mm. Vi bodde på Kapellsgatan ett antal år och vi har bott på Lövbackagatan i ett antal år också. Men ifrån början så kom jag från Tidaholms kommun och mina första år växte upp i Värsås.
Ja.
Tre år var jag när vi flyttade därifrån. Pappa hade köpt en gård där nere men han tyckte korsinsläran var bedrövlig så att vi flyttade på oss så småningom.
Av den anledningen?
Ja, och bland annat. Så att jag kom till Hångstaden där jag växte upp till jag var 15 år ungefär. Mm. Och sen så hamnade jag i Falköping, gick gymnasiet här i stan. Och sen gjorde jag militärtjänst i Skövde och blev officer så småningom på P4.
Och jag har för grad?
Nu har jag ju ingen grad, för nu är jag reservare, men jag jobbar som kapten.
Det var som falken då.
Och jag var på underrättelsetjänsten de sista åren i Milo Väst. Så att, och det var en nyttig skola att göra militär karriär. Då fick man lära sig att då gjorde man proven till man hade klarat dem. Och annars åkte man hem.
Jag blir bara sergeant, så då.
Ja,
så kan det vara.
Men det är med underrättelsetjänst, vad bestod det i då?
Ja, det bestod ju underrättelsetjänst.
Ja, jo, men mer praktiskt.
Ja, dels så redde man ju ut hur fienden skulle tänka sig ut när de kom till Sverige. Mm. Och de är ju inte olika Putin.
Nej.
Utan det var ju egentligen de gubbarna vi pratade om på den tiden också.
Ja, precis.
Och vi kartlade ju områden och så vidare där det var lämpliga landstigningsstränder eller luftlandsättningsplatser. Så jag har ju flugit över hela södra Sverige, höll jag på att säga, för att se ut sådana ställen där det var lämpligt att landa för fienden då. Och där vi byggde vårt försvar omkring de här bitarna. Ja, intressant uppgift i och för sig. Jag var med och gjorde om militärgeografiska verket, som det heter. Och det aktualiseras väl nu igen så småningom då. Jag hoppas inte det blir allvar under vår tid.
Nej då.
Nu, precis idag har vi ju hört det här i Libanon, personsökarna.
Ja.
Vilka krig vi har framför oss om det blir krig, det är ju hemskt.
Ja. Men efter min militärtjänst så småningom sen så läste jag ekonomi. Jag hade gått maskinteknisk linje på gymnasiet här i Falköping och sista året på Västerhögskolan i Skövde. Mm. Men jag var ju egentligen mer intresserad av pengar. Så därför så läste jag ekonomi på högskolan.
Jaja.
Och så småningom så landade jag i Föreningsbanken och jobbar där. Jag började 1979 här nere på Regionbanken. Och det var en intressant resa det också. Jag har egentligen aldrig haft något jobb som jag inte har trivs med, utan jag har alltid tyckt att allt har varit kul.
Det är ju skönt.
Ja.
Det är inte alla som kan säga så.
När jag gick runt första dagen på Regionbanken så fick jag ju så småningom träffa vd:n där nere och fick lite förhållningsorder. Och det var ganska enkelt. Han sa, vi har kostym när vi jobbar här. Och vi äter inne på stora hotellet. Och vi äter vid sitter vid de borden där det är vita dukar. Och du går direkt ner till personalavdelningen efter det här, sa han, och öppnar ett pensionssparkonto. Och de tre grejerna var ju lyckliga. Inte minst pensionssparkontot.
Det är klart.
Ja, så det var toppen. Jag var i 15 år på Föreningsbanken och jobbade med allt möjligt. Bland annat jobbade jag på mäkleriet i 2 år. För att den dåvarande vd:n hade hjärtproblem och vi var tvungna att stärka upp lite där. Och det var en lärorik resa också. Första året gjorde jag 200 lantbruksdeklarationer.
Oj.
Så då fick man lära sig det. Orsaken till att jag hamnade på mäkleriet, det var en kille som bodde uppe i Påverås som hette Stig Andersson.
Just det.
Han bodde där Påverås mejeri ännu. Han var...
Han var pappa till Elisabeth.
Jajamensan. Riktigt bra kille.
Mm.
Och han kom in på mitt kontor en dag och sa han, du som har fötterna i jordbruket, sa han, du kan väl jobba med lite annat ett tag. Ja, det lät ju som att du behöver jobba med grepen eller något sånt där. Men då sa han, vi måste lösa av Rune på jordförmedlingen, sa han, för vi äger ju det bolaget. Och det kunde vara bra om du hoppar in där. Och det var där jag fick göra alla deklarationer och så vidare.
Innan vi fortsätter, Håkan, ska vi nog spela en låt, för det gör vi i det här programmet dock.
Jaha.
Vad vill du göra då?
Ja, jag kom ju in så småningom på... Jag har ju rest mycket mellan Göteborg och Stockholm och Falköping och så vidare. Så jag skulle välja så många mil med Sven Ingvars.
Det är gubbasepet ni lyssnar till, första programmet för hösten, och idag är det Håkan Karlsson i Sköttorp som är här som gäst. Och har berättat lite om sin bakgrund och så här, och vi har kommit fram till att du började jobba på jordförmedlingen.
Ja.
Vad var det för något?
Ja, det var egentligen beroende på att han som var vd där fick problem med sitt hjärta och då behövde han ha hjälp och avlösas. Och då var jag med där och jobbade som mäklare. Jag jobbade med auktionsverksamheten och allmän ekonomisk rådgivning kan man säga till lantbrukare som Rune hade haft tidigare då.
Men var det en jordförmedling med ordet innebörd?
Ja, vi förmedlade mycket jord och skog under den perioden. Och det där övergick ju sen i, ja, det hette ju Sverigefastigheter, mäklardelen.
Var det hade... i tid nu, är det början på 80-talet eller?
Ja, det är det. Det var ju 81-82 som jag var där.
Mm. Hur många kontor hade du?
Vi hade 16 kontor i Västsverige.
Ja. Var det som blev Sverigefastigheter sen alltså? Eller?
Ja, det var Sverigefastigheter då. Och det gjorde jag färdigt organisationen för. Så jag blev ju vd i bolaget då.
Ja, ja.
Och sen så efter 2 år återgick jag till Föreningsbanken och var på lantbrukssidan. Kreditchef på lantbruk. Och jobbade med det i ett antal år. Och blev så småningom rörelsechef för Föreningsbankerna här i Västsverige. Så jag var ansvarig för in- och utlåning och juridisk verksamhet och de dotterbolagen vi hade där. Bland annat Sverigefastigheter då. Mm.
Då räckte det att du sa ja till lånet så fick vi låna. Men det går inte idag så lätt va?
Nej, det gör det inte.
För nu måste de ringa till Stockholm först.
Ja, det är väl så egentligen.
Ja.
Det, omorganisationerna har ju gått hand i hand där på de här bitarna. Men först så var det, alltså om man tittar på kreditordningen så lokalbanken hade ju sitt att säga. Och ärendena hade ju en viss dimension innan de kom till mig så småningom. Och sen hade jag en nivå och sen när de kom över den nivån då landade de i Stockholm i alla fall.
Jaha.
Så vi hade en kreditchef där uppe som jag jobbar mycket ihop med som heter Jonas Lindström. Som var en bra kille. Så det fungerar ju väl ändå. Mm. Men fel gör man ju ibland ändå. Så är det ju alltid allting.
Ja, det är klart.
En del, när man träffar en del som jag sitter med Håkan framför mig nu så tänker jag att den gubben han kan ju göra precis vad som helst och lyckas. men det är inte alltid så utan ibland misstår man sig ju på människor också. Kalkylerna är jättebra och så vidare men det händer saker som gör att det går inte den vägen man har stakat ut. Ja...
Han sa ju det, Sture Pettersson, du vet, han är ju borta nu, att ens att bara låna ut pengar till dem som är serie på kyrkotorn, för dem känner man.
Ja, ja. Ja, men det var helt rätt.
Ja.
Ja, Sture var ju en riktig bankgubbe. Han var bra på alla sätt.
Det är nog ingen som har nävhälsat flera gånger han.
Nej. Det var ju för övrigt lokalbanken här i Falköping var Sveriges största lokalbank. Och den hade ju Sture byggt upp. Nej, det var en trevlig tid. Men jag var ungefär 15 år i Föreningsbanken. Och jag var med om bolagiseringen när vi skulle lanseras på börsen och de här bitarna också. Och det var ju en resa långt utöver det normala där. Politiken var invävd och...
Vilket år pratar du om nu?
Ja, det var väl slutet på 80-talet, början på 90-talet. Processen pågick ju i ett par år.
Ja.
Men det var lärorikt och det var kul och så småningom så lyckades vi ju med den här biten. Men det blev ju också ett sammanslående med Sparbanken. Först var det ju aktuellt att vi skulle gått ihop med SEB. Men sen blev det Sparbanken och det var väl både bra och dåligt. När man tänker på hur bankvärlden har utvecklats genom åren så fanns ju inte utrymme egentligen för en så liten bank som Föreningsbanken. Utan man var tvungen att växa för att kunna vara med på de stora banorna.
Mm.
Men efter mina år där i Föreningsbanken så landade jag som chef för Landshypotek i regionen här i Västsverige då, Göteborg. Jag satt uppe på Lyckans väg i en gammal grosshandlarvilla. Och människor som kom och hälsade på en på den tiden, de svimmade ju nästan när de kom in genom hallen och in i mitt kontor som bara var 80 kvadratmeter. Och i hörnet på det kontoret hade jag ett litet skrivbord. Så att det var väldimensionerat för de här gubbarna som var gamla hypoteksdirektörer.
Jag tycker du ska förklara lite skillnaden till exempel mellan Swedbank och Landshypotek. Eller vilken bank som helst.
Ja, ja, ja. Landshypotek är ju, det är ju, var på den tiden kan man säga i alla fall, ett bolag som styrdes helt och hållet utav dess kunder. Så vi valde ju, vi hade ju en valberedning som alla företag har som regel som väljer in till sina styrelser, och så valdes det ju lantbrukare med högt förtroende i de olika områdena som utgjorde styrelse för bankens ledning, det vill säga för min del då som var vd. Och så snurrar man det ju på det sättet, och sen hade man ju inte en inlåning utan man hade en upplåning genom obligationslån och ge ut obligationer hela tiden. Och det är ju den stora skillnaden mellan vanlig bank och hypoteket kan man säga. Att upplåningen är något helt annat. Mm. Swedbank, om vi tar dem, de lånar ju pengar från sina kunder, alltså inlåningspengar. Ja. Och sen ger de ut obligationer och sådana saker för att finansiera sina bolånestockar och så vidare som ligger i ett hypotek som regel.
Men Landshypotek, de tar bara bottenlån va? Eller gjorde de?
Ja, ja, det gör de. Men numera har de ju även utlåning till villa, ja, ägare och så vidare. Och inlåning.
Alltså, de har det också.
Ja, de har ett inlåningskonto och har bra konkurrenskraftiga räntor både på in- och utlåning.
Vet jag, har du ju insatser där du vet?
Ja.
Så att när jag slutade så fick jag en liten slant.
Ja, jag förstår det.
Skattat och klart.
Ja. Nej, de är klart duktiga.
Ska vi ta en låt igen, Håkan?
Ja, det kan
var
vi
göra. Var det mig du pratade med? Nej, det var det inte. Nej.
Det kan vi göra.
En...
Han är så mannaftig nu, du vet.
Tommy Körberg kanske?
Tommy Körberg kan det vara jättebra
men
med...
Men det var det ju inte.
Ja, men nu hoppar jag lite i listan.
Ja, ja, men det tar vi. Tommy Körberg är ju toppenbra. Feta Compli.
En producentuell frihet. Feta Compli med Tommy Körberg kommer här då. Du var inne på Landshypotek.
Ja.
Jag kommer ihåg dig, du vet, när vi var på hovens egendom ute i Tidaholm. Då, ja, var du med där.
Ja, ja, det är pantbrev där.
Just det. Och du bevakade dem.
Ja. Ja. Men det var, jag behövde ju knappt bevaka dem, för jag tror bara jag hade 2 miljoner i botten eller något sånt där, och den gick ju till betydligt mycket, ja, mer än, ja, när de sålde sen.
Ja, just det.
Ja, det var, tyvärr var det en del sådana uppdrag också, att man fick dra iväg och bevaka sina panter på olika ställen. Men här i Skaraborg var inte speciellt mycket. Ja, i vilket fall som helst, så jag gjorde 5 år på Landshypotek, och då pendlade jag mellan Göteborg och Stockholm, så jag var ett par dagar i veckan i Stockholm och ett par dagar i Göteborg. Jag hade ett kontor på Strandvägen 1 i Stockholm. Och en del personal där. För jag var vd i ett bolag som hette Landshypotek Jordbrukskredit AB också. som låg där uppe, som hade köpt en del av sin stock ifrån gamla Föreningsbanken Kredit. Så det var sådana här saker som man fick jobba med. Och sen så fick jag ju det roligaste uppdraget som jag själv tycker. Och det var att jag fick möjlighet att börja i Länsförsäkringar och vara med om att bygga upp Länsförsäkringar Bank. Och det var 96.
Okej.
Och det var ju riktigt kul. Vi var bara ett par personer i början. Det var den killen som hade gjort utredningen omkring om Länsförsäkringar skulle starta en egen bank eller om vi skulle köpa något. Och det landade ju i att vi skulle starta en egen bank då. Och så det var en kille som hette Örjan, och så var det jag, och så hade vi en sekreterare. Och sen körde vi igång det där. Jag var 10 år i Stockholm. Och mina gamla kontakter i Föreningsbanken och Sparbanken var ju synnerligen värdefulla på den tiden. För att jag hittade väldigt mycket bra personal. Så att första året tror jag plockade in en 160 personer.
Oj.
Från gamla bankkontakter. Som var, jag visste ju sedan tidigare att de var 100% pålitliga och bra. Så att det funkade bra. Och som sagt, jag var 10 år där uppe. Och sen...
Hur ofta pendlar du i veckan då?
Ja, någon gång. Jag hade en lägenhet i Stockholm också.
Ja.
Så att jag bodde över emellanåt och så vidare. Men jag åkte hem någon dag i veckan. Ibland två, det bodde sig på lite hur det var.
Du kunde inte jobba på distans då på den tiden?
Ja, det blev inte bra. Jag var ju ställföreträdande vd, och det var egentligen jag som var vd för banken då i början. Så att då måste man vara på plats.
Ja.
Men
var det vid kostym och det som gällde då?
Det var vårdad klädsel.
Ja.
Ja. Stockholmarna är ju lite annorlunda. Jag har ju jobbat både i Göteborg och i Stockholm då. Alltså, om jag inte trampar allt för många på fötterna nu, så stockholmarna är lite märkvärdigare. Göteborgarna är, de är goa gubbar allihop alltså. Så det är viss skillnad att vara nere.
Du säger det att Stockholm är vackrare men Göteborg är vorigare.
Ja, det stämmer också. Ja, jag satt ute på Tegelhovsvägen i grannhuset till TV4.
Mm.
Åt ofta ihop med deras personal, för de hade en väldigt bra personalmatsal. Så det var kul att gå ner där, och då kunde man känna lite på de här väderdomarna och hur vädret skulle bli.
Jaså, alltså. Pratade om vädret helt plötsligt.
Jag kommer ihåg, jag såg många av de här som man såg i rutan sen också. Vid något tillfälle på stationen så träffade jag en tjej när jag var på väg hem, och då sa jag hej, och så satte jag mig ner och så började jag prata med henne. Och då förstod jag att hon inte riktigt visste vad jag pratade om. Jag trodde det var någon av våra anställda nämligen. Men det var en av de här vädertjejerna som satt på bänken, en ljushårig tjej.
Hur rättade du till det då?
Ja, det var, jag rättade till det så småningom genom att säga att jag förstår att du inte riktigt känner igen mig.
Ja.
Jo, jag känner igen dig så, men jag vet inte riktigt var jag sett dig. Ja, då redde vi ut det. Ja, sen var det slut alltså. Jag har ju gjort då en 40 år i banken. Och mer blev det inte, utan jag gick i pension när jag var 61 år. Och det var ju underbart att ha haft den här historien bakom sig.
Men du har lagt kontor i Göteborg sen. Du var alltid i Stockholm hela tiden.
Jag har varit 10 år i Göteborg också.
Ja, du har ju varit min dotters chef.
Ja, ja, det stämmer.
Ja.
Jag var...
Jag säger inte vad hon sa om dig, men... jag sa bet att lyssna på programmet.
Ja, ja. Och jag kommer ihåg Kajsa väl. Hon var glad och trevlig. Jag gillar ju alltid sådana som kommer från mina hembygder lite extra. Men Jag var 10 år som chef för bankverksamheten i Göteborg och Bohuslän. Och under den tiden hann jag faktiskt med och var lite försäkringsgubbe också. Jag var chef för saksidan i ett par år. Så jag fick lära mig lite om det. Det är alltid bra att veta.
Ja,
jo, sen gick jag i pension. Så 20 år avverkar jag i länsförsäkringar. 10 år i Stockholm och 10 år i Göteborg. Men på, i huvudsak på banksidan hela tiden då.
Nu är det dags för en låt igen, Håkan.
Ja, men
nu har det bara en kvar.
Ja.
Ja, det måste väl bli. Jag gillar ju Helen Sjöholm och Du är min man.
Du
Ja, nu har du ju halv på lånat ut pengar till en massa bönder, har jag förstått det, va? Fick du låna pengar också när du köpte gård, eller hur gjorde du? Ja. Vem godkände dina lån då?
Ja, det gjorde... Jag lånade nog på Landshypotek då, ja. Men då hade jag ju slutat där, så jag hade ingen direkt inverkan.
Nej, men du hade ju kontakter.
Ja, det hade jag. Men jag behövde inte låna förmånligt, så jag hade lite själv... Jag har ju sparat och gnitt en del så att jag hade lite att stoppa in.
Men nu kom det så att du köpte en gård då? När du har jobbat som tjänsteman hela livet?
Ja, den resan var ju sån att mina föräldrar bodde ju ute på Redberga. Och så hade pappa träffat Rune på Sköttorp. Och då hade Rune sagt att han skulle avveckla lantbruket och sälja. Och då tyckte min pappa att åk dit och titta på det. Det ligger för jädra fint, sa han. Så att det kan du köpa, sa han, om ni kommer överens om priser och så. Så jag åkte och tittade på det. Och...
För du är ju lantbruksutbildad dessutom.
Ja, det stämmer. Ja, jag har gått på Sveriges lantbruksuniversitet.
Precis.
Så att jag är lantbruksutbildad. Och en av orsakerna till att vi köpte Sköttorp, det var ju dels tyckte vi läget var väldigt bra, det ligger ju nära till stan. Bra jordbruk och bra säljare som man hade lätt för att prata med. Och vi kom överens om alla grejer så att säga som skulle ingå och allt. Rune, han körde åt mig första året också. Fast det hade vi skrivit in i kontraktet, men han hjälpte till med allt. Väldigt bra. Så att, och sen tog de över vårat hus här i stan. Så vi bytte fastighet mot fastighet. Fast jag fick betala lite emellan. Men det är sånt man, som går. Lantbruket för min del har varit lite det där. Det var skönt att komma hem till något. Ifrån storstäderna. Slänga åt sig kostymen och hoppa i en overall och jobba lite med händerna och ja, överhuvudtaget så var det en bra rekreationsbit som man kom på.
Men hade du djur också då eller?
Jag hade grisar, men jag hade slaktsvin 1000 stycken åt gången. Men jag hade ju en anställd som skötte grisarna hela perioden. Så i 20 år hade vi anställda på djursidan.
Aha.
Men jag skötte växtodlingen själv. Och till viss del ihop med mina söner när de var hemma.
Mm.
Den minste bor ju fortfarande här hemma på... han bor på Redberga. Och han hjälper mig väldigt mycket i jordbruket. Vi är fortfarande engagerade i växtodlingen, men har svinstallarna utarrenderade då.
Ja.
Så vi har djurproduktionen idag. Så köper ni, får man göra reklam i en sån här kanal?
Fråga inte.
Tittar ni på ICA Maxi i charkdisken där så finns det fläskfilé som kom från Storgården bland annat. Det kommer ifrån oss till viss del.
Ja.
Mm. Är det Storgården i Otra, va?
Ja.
Det är Lindell, så.
Ja. Och det är ju en icke-handlare med i det där också.
Ja, just det.
Ha. Så att han styr väl... Han är bra att killen, tycker jag. Han är ju här från stan från början, eller från vart ofta. Ja, så lantbruket har varit ett andningshål. Jag har kunnat få lite frisk luft där och slita lite med musklerna. Och...
Men du tycker det är kul fortfarande?
Ja, det gör jag.
Så ni driver det för fullt så när som på djuren då?
Ja, ja det, vi driver växtodlingen, ja. Sen är det ju inte riktigt samma intensitet som det har varit förut, men,
nej.
Men vi kör på.
Har du samarbete med Rebberga då?
Ja, med, vi har en arrendator ja. Där och vi samarbetar, Kent Lindström som ja. Han heter. Han har ju en himla massa kor.
Ja, just det. Så det är mycket vall på...
Ja, ja, det är väl en 100-120 hektar vall.
Ja, just det.
Så det är ju jättebra.
Men har ni växthöjden ihop på Skötta på Rebberga?
Nej, det har vi inte.
Ni har en egen på
ja, ja. Men framtiden kan ju vara sån att det är inget och kanske blanda ihop det lite. Mm. Jag skulle ju inte ha något emot att få in lite vall på Skötorp.
Det är klart.
Så att det skulle väl passa bra.
Ja, för pensionärslivet kanske ser annorlunda ut än yrkeslivet.
Ja. Ja, jag har ju som sagt jobbat i banken, men jag har suttit i lite styrelse genom åren. Och det där hänger ju i lite när man blir pensionär.
Mm.
Alltså, jag har suttit kvar på några ställen och varit rådgivare i bolag och så vidare.
Mm.
Och det är ju lite kul, men sen kom ju pandemin. Och då fick vi ju sitta vid skärmarna och ha styrelsemöten.
Ja.
Och det, då försvinner ju den sociala kontakten. Förr hade man ju mötena. Och så avhandlade vi alla ärenden vi hade i de här bolagen. Och sen gick vi åt lunch. Och så pratade vi skit och stämde av läget. Och ja, hur är det nu då? Och så vidare. Och ibland hade vi middag på kvällen och var ännu mera prat. Men när pandemin kom, då blev det ju skärmen. Och så tog det 2 timmar och så var det slut.
Ja, precis.
Men jag har suttit i ett fantastiskt fint bolag som jag ändå måste nämna. Väderstaverken satt jag i bolagsstyrelsen i ett antal år. Och det var ju en familj som var lite utöver det normala.
Stark.
Stark, ja. De var starka rätt igenom.
Mm, ja.
Så att det var verkligen kul att få vara med i det bolaget och jobba med det under en period. Och nu har de ju etablerat sig i USA och Kanada också, så att...
Och växer rätt mycket där.
Oj, 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 vad de växer.
Jag har förstått det.
De är etablerade, tror jag, i ett 40-tal länder för tillfället. De tog ju fram en såmaskin under den perioden som jag bland annat var med, som heter Tempo, som har... slagit igenom på alla ställen i världen för majssådd och precisionssådd. Och nu är det ju en ny generation som driver det, men jag har haft lite kontakter med dem också. Det är sådana människor som man känner, vi pratade om förtroende förut.
Mm.
Alltså de kan man ha verkligen ett djupt förtroende för.
Jag läste reportage i Lantbrukspressen om just Vädersa nu, och nu är det lite nedåt. Kanada hoppas nog på att det går som tåget, men annars är det en dipp nu.
Ja, det är en dipp, men det har det ju varit förut.
Ja, det är klart det har varit.
Och det är klart att de har ju varit mästerliga på att bemästra dippar.
Ja, ja.
Och före den här dippen kom så investerade de ju väldigt mycket i robotar med mera. Så de har ju en väldigt hög produktionskapacitet för att möta nästa våg. För normalt sett så är det så att du får skicka iväg rätt mycket folk och sådär när dippen kommer. Och sen kommer du inte igång direkt. Men den risken finns inte i Väderstad, som jag ser idag i alla fall.
Det gäller att vara förberedd.
Ja, de är förberedda. Alltså oerhört förberedda.
Ja.
Så att här är, det har varit ett fantastiskt företag.
Ska du spela en låt?
Nu ska jag spela en låt som heter Ticket to Ride med Beatles, om ni kommer ihåg den.
En gammal låt.
Ja, men det är jag med. Men pensionärslivet då, ska du bli pensionär på riktigt eller ska du hålla på med jordbruket i överskådlig tid?
Min plan är egentligen att jag ska jobba vidare med lantbruket för jag tycker det är kul. Mm. Det är ännu roligare nu när man är pensionär. Men det är andra saker man vill göra i pensionärslivet också.
Mm. Spela bord?
Nej.
Ja, golf då?
Ja, golf har jag spelat mycket. Aha. Men jag lyckades slå i mitt knä för ett par år sedan så att jag inte varit så där väldigt sugen på att gå några längre sträckor.
Trumpan åker ju bil på golfbanan.
Ja, men han riskerar ju att bli skjuten.
Ja.
Ja, jag tycker om, jag spelar gärna golf, men jag har varit lite handikappad. Handikappad är man ju golf också i och för sig. Men, men jag gör en del andra. Jag har några styrelseuppdrag kvar som jag jobbar med. Så, som rådgivare på lite kul saker.
Det gäller ju att hålla hjärnan igång.
Ja. Och sen har vi en fin klubb här i stan som heter Odd Fellow. Som jag har varit med i en 35 år.
Varit med så länge?
Hur timmen tar ju det här alltså?
Ja, det är jag nästan.
Ja.
Ja, jag har varit med länge. Men det är kul.
Ja.
Vi har ju roliga möten. Och vi äter lite gott. Och umgås med varandra. Och numera så försöker jag hjälpa till i att förvalta fastigheten också. Mm. Och då ser man att det finns arbetslust hos många utav oss som är lite äldre också. Mm. Det är otroligt vad folk ställer upp när det behövs.
Ja.
Men du vet, folk som går i pension nu, de är ju oftast inte utarbetade i kroppen idag.
Nej.
Som det var för gamla mjölkbönder, de gick ju dubbla.
Ja.
Nu går de raka.
Ja. Robotarna har gjort susen.
Visst. Det är verkligen, och det är klart, jag hörde ett program här en dag där hur länge man ska jobba. Reinfeldt, han sa att vi måste jobba längre, det blir ett ramaskri.
Ja, precis.
Ja.
Men det är ju många som är över 70 år som jobbar fortfarande.
Ja, visst, så är det. Och jag, när jag tittar på min framtid då, vi reser en del, jag och Ingegärd. Och vi reser alltid till samma ställe nästan. Vi reser till USA.
Ja.
För där har vi en av våra pojkar.
Ja, det är det.
Så vi åker och hälsar på honom minst ett par gånger om året.
Så ni skulle åka nu i dagarna?
Ja, vi åker den 24 åker vi igen.
Ja.
Och då fyller lilla barnbarnet 5 år så då måste vi vara med på födelsedagsfesten.
Var bor han då?
Han bor i San Antonio i Texas.
Ja. Mm-hmm. Det är ett lång resa dit.
Det är 10 timmar från Frankfurt. Vi direktflyger från Frankfurt över till Austin egentligen.
Ja.
Så att det fungerar väl. Ens inte mellanland i USA brukar jag säga. För då får du plocka fram alla väskor. Ja. Då så är det tulldeklareras igen. Ja. Det är värdelöst. Därför försöker jag alltid hitta något som går direkt då.
Ja, just det. Mm.
Så att Austin har blivit det ställe vi flyger till för de flesta. Och sen har vi lite semester där och åker runt och tittar. Och, ja, det...
Har han fått tag i en tjej där nere då eftersom han har...
Ja, eftersom han har ett barnbarn, ja.
Nej, men eller vi. Ifrån USA menar jag.
Ja.
Det är därför han har flyttat dit alltså.
Nej, han fick jobb där. Han,
jaha.
Han läste på Harvard och då fick han erbjudande om jobb när han var färdig med det sen.
Jaha.
Han doktorerade där borta på smärt. Nej, han doktorerade på sårläkning. Annars är han medicinedoktor här i Sverige också. Jaha. Han har läst i Linköping.
Ja, ja.
Så han jobbar på ett stort sjukhus med några hundra forskare. Och så har de ett eget bolag, han och en kompis som har 50 forskare anställda ungefär. Och tittar på lite olika saker. Så jag vågar aldrig säga något om sjukdomarna jag är här. För då kan det bli en jävla lång föreläsning.
Ja, det är klart.
Men så han fick jobb där och har varit där i 10 år och jobbat.
Ja.
Och kommer nog inte hem, tror jag inte. De har bra.
Det är ju huvudsaken.
Ja. Och så länge vi kan åka dit och hälsa på så...
Hur är klimatet där?
Varm som tusan.
Det är det.
I en sommar åkte vi dit, jag och Inger, när jag jobbade. För då tänkte vi att jag hade ju sommarsemester då. Så vi drog dit i juli. Och då var det 40 grader i 14 dagar när vi var där.
Och så när man inte är van eller?
Ja. Vi skulle gå ner till Walmart och köpa en glass en dag. 400 meter. När jag kom hem på eftermiddagen. Då tittade jag i spegeln. Då höll skinnet på att ramla av på näsan och i pannan där. För att jag hade gått 800 meter ut då. Mm. Tur och retur.
Ja,
det är otroligt varmt.
Ja, det är fan så.
Ja, tiden går fort när man spelar in ett sånt här radioprogram. Och...
Han är som en liten självspelande piano.
Ja, det var inte, det var inte svårt
att intervjua honom.
Nej, verkligen inte. Så att vi tackar dig, Håkan Karlsson, för att du var med här och berätta om ditt liv. Och det här programmet sänds ju på Radio Falans sändningstillstånd. Och nu får du komma med datumen då, Håkan, när vi sänder det här.
Det är nästa torsdag. Reprisen kommer andra måndagen i oktober klockan 14.00.
Just det.
När sänds programmet? Vi kör nu då.
Idag.
Idag, ja.
26 september.
Klockan?
18.
Ja. Då är du inte hemma.
Nej.
Men jag ska också säga det att nu ligger alla gamla gubbarsvep poddade på radion så man kan gå in och lyssna på dem när som helst. Man kan till och med sitta och lyssna på det i USA.
Bra.
Man går in på fnf.nu på hemsidan där och så kan man klicka sig vidare där på poddradio och hitta gubbarsvepprogrammet. Jag vet inte om detta kommer att finnas ute där när du är där. Men för alla er övriga lyssnare så kan du ju, vi har ju fått höra att ni vill gärna lyssna på gamla gubbarsvep och då, nu finns det möjlighet. Så gå in där och titta på hemsidan så får ni se. Men därmed så tackar vi för idag.
Det gör vi.
Vi hörs i oktober.
Ha så trevligt i USA.
Tack.
Hej då.
Hej.